A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej Anders Böring, välkommen till podcasten 4 meter.
Tack så hjärtligt Fritte Fritsson, och jag skulle säga till dig också välkommen till podcasten.
Tack
så mycket. Så att det inte uppstår något missförstånd och folk tror att det är du som har den här och jag är gäst.
Precis.
Utbytbar. Nästa vecka är någon annan som sitter där. Det vill man inte vara med
om. Om man säger podcast, då är man lite mer anglofil. Är man podcast, då är man lite mer så USA-orienterad.
Exakt. Du, finns, för att fråga dig någon barnsliga pubertala frågan, finns det podcast? Finns konceptet podcast ute på marknaden?
Porncast. Jo, men,
ja, porncast.
Alltså, erotisk ja. Porr, eller erotisk podd.
Ja.
Erotisk porr finns inte. Det finns ju mer, det finns ju några, det finns ju någon, My Dad Wrote a Porno. Har du sett den? Har du hört den?
Ja.
Ja, det är ju en klassiker i sammanhanget, men det är ju mer en humorpodd kan man säga.
Just det. Jag tror inte heller att folk knäpper på My Dad Wrote a Porno för att få sitt, en skön stund för sig själva.
Nej.
Utan det är mer att man ska skratta åt en äldre generation och skratta åt generade 60-talister som, eller för de är födda på 60-talet, de som gör det.
Ja, 70/80 skulle jag säga. 70/80. Jag har ju träffat Dad.
Alltså han som skrev porno. Jaha.
Ja, det var ju...
Du såg honom, han gick med uppdragen som luva på andra sidan gatan, smet runt ett hörn, fort ner i tunnelbanan.
Hej dad. Nej, men grejen var att My Dad Wrote a Porno gänget var ju på cirkus och livepoddade.
Ah.
Och det var ju mycket folk där. Och då var jag, och jag vet inte om det var Jossan eller vem det var, men det var någon kompis, det var någon... Vi var på någon eftermingel.
Ja.
Och då var de där, hela gänget, plus tror jag, pappan. Hans föräldrar också. Men jättekul. Ja. Och de var ju supertrevliga.
Kan du, jag har aldrig hört den. Det är kanske meningslöst att jag som den enda, om man tänker att rummet, du och jag och våra lyssnare i ett rum, så är jag nog den enda i rummet som aldrig har hört My Dad Wrote a Porno. Men kan du ändå bara berätta kort, vad är konceptet? Vad
handlar det? Nej, men det är ju tre komiker och radiopratare som har, varav en kille då har en pappa som har då, han har hittat hans gamla, alltså han har skrivit porrnoveller helt enkelt. Eller det kanske till och med, jag kan inte det här så bra, men det kan till och med vara så här lite längre historier, som kanske till och med en roman, i romanform. Det är då väldigt sexigt och väldigt roligt samtidigt kan man säga. Eller
är det ju, väldigt sexigt?
Väldigt sexigt är väl att ta i, men hon hamnar i sexuella situationer här, huvudpersonen.
Mm.
Belinda tror jag. Det oftast är det så här, Belinda blinkt. Det börjar så, Belinda blinkt. Eller något liknande. Det finns någon, så här, någon formulering där som alla är med på. Liksom. Okay. Så det är väl konceptet. Och sen så läser de då, turas de om att läsa ur den här, det är de här ganska pinsamma novellerna, eller texterna. Och kommenterar det.
Okay.
Så, här, så att mycket pratar runt detta. Då, så att
men vad är han gjort då för virken, den här pappan som följer med på den här turnén när de tar hans... För han har inte skrivit de här novellerna.
Ja, men jag skulle säga att han är...
Den är ögat.
Nej, det har han väl inte. Men jag skulle säga att han är... Jag skulle inte säga att han är en Carl Pilkington-karaktär. Men han är ju verkligen en glad gamäng. Liksom som kanske inte bryr sig så mycket om det som händer runt omkring honom på det sättet. Han tyckte nog mer det kul att hans son har fått en hit.
Och att hans noveller har fått spridning.
Verkligen.
Finns de utgivna?
Jag vet inte säkert på att de är utgivna som text. Det vet jag faktiskt.
För det känns som att det finns
kommersiellt. Ja, men det borde finnas ett kommersiellt värde i det. Det är klart att folk skulle köpa dem faktiskt. Som någon så här
men tror att det
Pulp Fiction.
Men tror att han är 100% bara glad för sin son skulle att det finns ett... för att, så här, det bästa sättet att hantera det här...
Mm.
Det är ju att åka med. Det är ju att det sämsta sättet är att liksom så här, min son har gjort en podcast där han läser upp texter som jag har skrivit i ett svagt ögonblick. Ja, jag säger nu upp i kanskap med min son.
Mm.
Det är ett dåligt sätt. Men ett bra sätt att säga så här, att fan vad skön han är min son. Och att han hamnar, att han till och med åker med honom på någon jävla turné runt. Men det kan ju göra att det finns en varböld i honom av ilska.
Mm.
Lite som det vi pratade om förra veckan med gamla oförrätter på cykelbanan.
Men jag tänker att hans pappa, nu vet jag inte vad han, alltså, men jag tänker att hans pappa, att han är någon så här, Men kanske antingen är han någon sån VVS-gubbe eller kanske någon sån här lägre tjänsteman eller sådär. Så att han, ja, men han har ju ingen kanske karriär, det, nu gissar jag bara. Men jag tänker att hans pappa inte är en sån som har en sån här varken så här civil eller akademisk karriär.
Eller stolthet.
Ja, stolthet har han nog, men han är en sån här, om jag tänker en engelsk graduspappa som, ja. Ja, men som går på puben och kollar på fotboll och tycker det är kul med, ja, men han är väl uppväxt med Benny Hill som alla andra, tycker det är kul med lite snusk liksom. Och sen så vill han testa sina vingar.
Det gick sådär.
Ja, det gick sådär, fast jättebra också.
Ja, sen, när sonen,
ja. Ja, det gick först riktigt dåligt, sen gick det jättebra.
Jaha, det är så man ska läsa någonting. Ja.
Så att jag skulle säga att han är, mitt enda intryck av honom var obekymrad.
Men det är inte så att han är så jävla liksom humorlös, han inte förstår att de driver med honom, utan man tror att min son gillar mina noveller så mycket så att han har tre goda vänner, också intresserad av pornografisk litteratur i högskolan, träffas alltså en gång i veckan och läser dem, och det är andra som lyssnar på det på podcast. Det är inte så.
Det är en teori, men ja. Alltså, sitter man och tittar på ett fullsatt cirkus som bara skrattar hela tiden, ja, det, så då fattar man, då ska man vara bra dum.
Om man gör filmen med Red Rotor Porno, då är det ju en vändpunkt när han sitter på cirkus. Ja. Det är så många som vill lyssna på när min son läser, och sen så där faller plötsligt sista pusselbiten på plats.
Men alltså, kan det vara där, alltså, så här, att när han hör att folk skrattar? För han har ju bara hört att folk har lyssnat på podden, men han vet ju inte liksom, reaktioner. Han vet bara att folk lyssnar.
Ja.
Men när han hör skratten, då liksom, trillar polletten ner och då börjar tårarna komma.
Den bilden är så bra. Hans fru tittar på honom, för hon har ju fattat det i alla de här åren. Ja. De här 15 åren som de håller på. Har de ju förstått att de driver med honom, men nu fattar han det. Och han sitter där plötsligt helt avklädd. Och då, just då så läser de också en extra känsligt parti. Ja. I korsklippet innan han skrev det.
Ja.
I bara morgonrock.
Men det är ju någonting väldigt, alltså det är klart att det är ju många även lite mer litterärt högstående författare som har skrivit erotika.
Mm.
Men det är ju någonting väldigt utlämnande att skriva erotik, för att vare sig man vill eller inte så kanske man avslöjar då sina fetischer och hemliga laster, vad man går igång på.
Ja, just det.
Och om man bara skriver en vanlig sexnovell med en vanlig kille och en tjej.
Ja.
Så här, att så här, det var regn och hon som stod där utanför min dörr helt genomblöt och frågade om hon kunde få en dusch och lite rena kläder. Och det är en sån, då är det bara, då är man jättetråkig då liksom. För att det är vanligt, helt vanlig vanilj liksom.
Vanlig, eller vanlig så fängelse.
Nej, men det är så här helt vanlig.
Kumlabunken på en novell.
Ja, men helt vanlig frivillig mjuksex liksom.
Det måste vara något mer.
Så här, din vidriga jävel alltså. Det går igång på liksom så här, en man och en kvinna som smeker varandra först. Lite förspel och sen så älskar man varandra. Och sen ligger efteråt och har det jättemysigt. Ja. Fy fan, det är sjuka jävel alltså.
Jävlar.
Ryser.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du, apropå din sjuka jävel, så har vi en ny Patreon.
Fan vad roligt.
Mm.
Får jag bara dra en liten grej innan?
Ja, för fan, vi hänger på det. Den här Patreon har väntat sen före jul, eller sen mellandagarna, så att han kan vänta lite till.
Det här är ju stark så här kids say the darnest things varning på det här.
Ja.
Men nu måste vi i frukostbordet, så sa Bosse så här, pappa, vet du att så här, barnkonventionen säger ju ingenting om att inte barn får slå vuxna.
En intelligent gosse.
Han har kommit på det. Att det fanns ett kryphål i barnkonventionen. Alltså det är någon, han har någon slags frilejd att slå mig då.
Vad gjorde du då då?
Nej,
du bara garvade.
Jag garvade och sa att det var helt rätt.
Så här, men Bosse, läs vuxenkonventionen. Ja. Där står det.
Nej, så snabb var jag inte.
Ja, fantastiskt. Ja, men han går från klarhet till klarhet. Det var ju den här postitlappen för någon vecka sedan.
Mm.
Och nu det här. Vad ska komma härnäst? Ja,
men härnäst ska han starta en podd.
Han hittar dina gamla stand-up-rutiner. Sitter och läser My Dad Was a Stand-Up.
oj. Alltså då hade jag, fy fan vad jag skämt. Men du var...
Jag har en ny Patreon.
Ja. Vad heter hen?
Det är han.
Mm.
Varmt välkommen ombord som patron Andreas Reyes Persson.
Andreas Reyes Persson. Ja.
Man skulle kunna det är Andreas Reyes Persson. Andreas Reyes Persson.
Andreas Reyes Persson. Man skulle ju tänka sig att liksom, första är ju liksom att han skriver för Nöjesguiden.
Ja, det är sånt jävla Nöjesguiden-namn. Ja, ja.
Men alltså egentligen så hade det ju varit alltså, Andreas Reyes Persson Hussein hade ju varit ett ännu bättre ja. Nöjesguiden-namn.
Ja.
men nu får vi nöja oss med Andreas Reyes Persson.
Hussein Reyes Persson.
Ja, Hussein Reyes Persson. Ja, ja det är bra.
Du vet men vi Andreas... inte vad han har för mellannamn. Han kan ju heta Andreas Hussein Reyes ja. Persson.
Men Andreas Reyes Persson, han är programmerare slash singer-songwriter.
Ja. Vad gör han på fritiden?
Ja, men det är programmeringen ja. Såklart. Han är singer-songwriter på dagarna. Ja. Såhär 9-5 går han till sitt singer-songwriter-jobb och sen så programmerar han.
Han är den där liksom det här skämtet. Ja, det är skönt att man alltid har rocken att falla tillbaka på till verklighet. När programmeringen gick åt helvete.
Ja, precis. Han kavlar upp ärmarna, går till sitt singer-songwriter-kontor och singer-songwriter liksom.
Om man är singer-songwriter, ja. Det betyder väl egentligen bara att man är sångare och så skriver man sina sånger. Ja. Det är det. Ja. Men det säger ju egentligen inte.
Det säger ingenting om man syr sina egna kläder.
Nej.
Det säger ingenting om det egentligen.
Nej, Lena PH.
Mm. Ja. Men Lena PH syr sina egna kläder.
Är hon en singer-songwriter?
Nej, alltså jag skulle ju hävda att det mesta av hennes material, i alla fall hennes tidiga material, skrevs av andra.
Ja.
Men jag kan ha fel att hon på senare år har börjat skriva mer själv. Eller också är det så att hon hela tiden har skrivit sina egna grejer. Det vet jag inte delvis, men jag tror att hon ändå har co-writat då med andra. Det här är inte Lena PH-podden. Lena P. Lena podden. Lena podden.
Men hon är väl hon.
Men om det är någon som ska starta det så är det väl Jonas Strandberg. Han har ju såna här olika märkliga projekt.
Ja just
han
det.
Nicolas Cage podden.
Ja just det.
Nu har han Stephen King podden tror jag.
Just det. Den jag tror till och med inte ens att det är ett skämt.
Nej, Stephen King podden är ju en riktig podd. Ja. Men alltså Nicolas Cage podden känns mer som en att de gick igenom hela Nicolas Cage filmografin.
Lite som My Dad Wrote a Porno.
Lite så. Mm. Ja.
Men Andreas Reyes Persson, han rör sig inte i samma genrevärld som Lena PH eller?
Nej, alltså om vi nu ska liksom gå på den här, om vi ska springa på den bollen, att han är singer-songwriter på dagtid.
Och programmerare på fritid.
Och då är det så att han jobbar på ett sånt här företag som han säljer alltså musik till ett sånt här företag som har så här freeware.
Just det, och alltså plötsligt nu såhär, okej, men nu vill vi att ni skriver någonting för Korea, det är Korea som gör K-pop.
Nej, men det är så här Epidemic Sound, sådana musikkatalogföretag. Så han kan leverera. Ena dagen kan han leverera en så här, nu vi behöver någonting som låter som Bach, en fuga.
Mm.
Och så sitter han med sin synt och så väljer han orgel.
Mm.
Och sen så spelar han in en fuga som om Bach hade skrivit den. Och nästa så säger han så här, ja men vi vill liksom att det ska låta som José González. Och då gör han det. Och sen nästa är det så att vi vill ha någon så här som bara liksom ska låta som ett bakgrunden på ett brittiskt nyhetsprogram 1998. Mm. Och då gör han en sån.
Men han lite för långt.
Welcome to the 9 o'clock news. This is Joe Ashley Kushton Brecher.
Men det låter som att han har inte hört talas om uttrycket, eller uttrycket förut, som han är också det som blir programmerare. AI. Det här är ingenting en människa ska göra. Det är ett AI-gig.
Det är ett AI-gig, ja.
Ja, det är sånt jävla AI-gig.
Mm. Men fram tills nu har det inte varit det.
Nej.
Så då är det tur att han har sin hobby, programmering, att falla tillbaka på. Nej, men på kvällen sitter han och programmerar. Då är han ju lite så här arkeolog på det sättet. Mm. Att han älskar sådana gamla språk som COBOL och Fortran och sådana.
Basic.
Ja, Basic är lite för nytt från honom nästan.
Så, ja, hur långt tillbaka går COBOL?
Det skulle säga att det är någon 50-60-tal.
Åh jävlar, det är som rena rama arameiska, motsvarande egyptiska.
Ja, precis. Man har hittat man hittade då liksom en basic kod och så bredvid stod en COBOL-kod och då kunde man tyda, för man visste basic-koden, så kunde man, det är så här programmeringens Rosetta-stenen där liksom, den där dubbla källkoden. Så den riktigt gamla, och han så här till och med samlar på hålkort och så. Ja. Jag tycker det är kul. Men liksom, hur gjorde de när de hade hålkort för och, liksom, de här stora maskinerna som stod och, som var lika stora som Skandinavium?
Fan vad bra du säljer in den här liksom, från början humoristiska premissen att han är singer-songwriter på, som jobb och programmerar på fritiden. Plötsligt så är allting, det låter fullständigt rimligt.
Ja.
Det här är livet. Det här blommar han. Här ler han. Mm. Här har dricker han kaffe ur en rolig kopp på jobbet.
Mm.
Det är grått, tyst. Mm. Tråkigt, men det är perfekt därför att han kan säga till alla möten att han jobbar som singer-songwriter, eller framförallt songwriter då.
Men det lustiga med honom är att han har ju liksom inget behov, han vill inte vara med Så mycket bättre.
Nej.
Utan han är bara jätteduktig på musik.
Ja, det är liksom en ofrivillig.
Ja. Men däremot som programmerare så han testade det vid något tillfälle och började jobba på något så här kontor som gjorde webbsidor och sådär, men han känner inte liksom. Alltså dels han tyckte det var jättetråkiga människor som jobbade där.
Mm.
Alltså både de som var säljare och de som programmerade. Mm. För de hade liksom inget intresse för det här. Liksom alltså kod som konst. Han ser ju kod som konst.
Mm.
Och han tyckte det var lite töntig miljö. Det var något shuffleboard-bord där. Som de var så här, pingis, nej, det är inte 2005 längre. Liksom. Så hade de shuffleboard istället.
Ja, och sen, som kommer stå i grovsupprummet om 1,5 år.
Ja, men så är det. Ja.
För då har de plockat upp en sån här bana där man ska köra en kula.
en labyrintspel.
Ja, labyrintspel heter det.
Det är det som står där med det.
Ja, en sån ska de, sån, den putsar de av.
Ja. Men,
så, fastball, fast jag har de haft länge på webbyråerna. Fastball,
ja, precis. Ja, men han känner ju inte liksom, alltså han känner sig så här helt alienerad.
Mm.
När det var så här fredags-AV och liksom, då så här var de lite busiga och liksom korkade upp första bärsen redan vid klockan 2 på eftermiddagen. Så strax efter lunch. Kanske börja med.
Men skulle han kunna rent skills skalan, skulle han kunna programmera? Eller är han som en dålig singer-songwriter som inte är tillräckligt bra?
Ja, men grejen är att han är bra fast han är för långsam. Han liksom passar inte det här moderna liksom, arbetstempot. Nej. När det gäller programmering. Och liksom, alltså så här, bara koda HTML och sånt.
Mm.
Sådana här tråkiga språk.
Men du får fråga, hur det låter som en ganska tragisk Andreas Reyes person, ensam och tragisk.
Nej. Alltså, han har ändå ett jobb som han, alltså det är inte så att han hatar att skriva musik, men han gör det liksom. Och sen så blommar han ju upp kring programmeringen.
Ja.
Och då har han ju ett rikt nätverk av andra sådana programmeringsnördar som älskar gamla programmeringsspråk. Och de sitter och diskuterar så här, hur kan man lösa moderna problem med gamla språk? Sådär. Hur kan man få saker att liksom, och bli riktigt avancerade med väldigt gamla språk?
Ja, jag fattar. Det måste ju vara ett gammalt språk de använde när de landade på månen. För de hade väl datorer med i spelet där.
Ja, Apollo. Det kanske de hade, de primitiva.
Apollo, ja.
Mm, det var säkert.
Det har säkert han bjudit in någon föreläsare att pratat
precis,
om.
Ja. Precis, till månen tillbaka. Ja. Vad fanns i burkarna?
Ja. De här stora, när man ser de startar de här så där höga tornet, det var bara hårddiskar.
Precis, ja.
Så processorer, så mycket data, så mycket plats tog datorn. Mm.
Men, och sen det stora ens liv är ju annars hans sambo Jessica, som jobbar som sjuksköterska.
Snabb fråga, var bor han någonstans?
Han bor i Göteborg.
Ja, så det är alltid Västra Götalands, vi stora Västra Götaland.
Ja,
Göteborg.
Ja men det blir ofta Göteborg. Ja. Alltså det hade varit orimligt att tro att han hade bott i Alingsås ju.
Ja.
Det känns inte trovärdigt.
För litet.
Ja, det känns inte trovärdigt.
Nej.
Men
var i Göteborg bor han då?
Han bor i Masthugget.
Ja.
Så att han är mitt i smeten kan man säga.
Ja.
Gångavstånd till andra Långgatan och även tredje och första och fjärde Långgatan. Ja. Långgatorna kan man säga.
Ja.
Och han har ju också engagerats väldigt mycket i det här. Peter Stordalens nya hotellprojekt i Järntorget och Folkans eventuella
nedläggning. Är han arg på det eller han tycker han är kul?
Han är arg på det.
Ja.
Han är ganska basic på det sättet att han är emot gentrifiering. Men det hänger väl ihop med att hans intresse för jättegamla programmeringsspråk. programspråk.
Ja.
Att han älskar också så här gamla, han älskar gamla pubbar i Göteborg och så. Han älskar det gamla i Göteborg. Så han är ju också en liten Göteborgs romantiker. Mm. Alltså det är mycket Sten och Cederhök och Sonja Hedenbratt. Han tycker Hagge Geiger tycker han är för ny. Det är så här, nej, inte Hagge, nej. Inte såna moderna grejer. Det är för svårsmält.
Vem är den första göteborgaren? Evert Taube eller?
Den första göteborgaren.
Ja, men liksom, det känns, den här generiska göteborgaren, det är ju någon Sten-Åke Cederhök.
Ja, men den första göteborgaren är väl han fotografen, va, som är alltså han som uppsägs och uppfunnit Göteborgsvitsen. Det är någon som heter, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är någon gubbe på 1800-talet, skarven 1800-1900-talet, som är, sägs vara, han är, jag tror att han är jobbat som fotograf och lite blandat, och han är, sägs vara otroligt snabb. Och han var ju bland annat den som fotograferade kungen, och sen så var det någonting med att Oscar den andra då någonting, och så sa kungen vad snabbt det gick, så sa, eller var någon, det var någonting som sa han, alltså blixtrar första så Oscar den andra och sånt. Ja, det var väldigt snabbt, välfunnet.
Och där hade han uppfunnit Göteborgs.
Ja, han, jag hade önskat att jag hade vetat vad han heter.
Men, skulle ha varit förberedd på den här frågan.
Ja, men det går ju att googla. Ja. Han skulle jag säga att det är den första så här göteborgaren som är den så här som Sven, en namngiven göteborgare som har det här lite gamängiga. Alltså.
Ja. Ja, just det.
Men sen kommer de på ett pärlband.
Vad heter det, Jubelbusken? Är det
Göteborgs? Det är Sten-Åke
Cederhök. Ja, just det. Ja. Så Andreas Reyes Persson, han är en Jubelbusken kille. Han går klädd i rutig skjorta och liten hatt.
Ja, han går en liten hatt och halmhatt och liten väst.
Ja,
lite randig väst.
Sådär.
Ja, han är så här, ser ut som en gammal music hall-stjärna från
1910-talet. Han är knäcker inte extra som att hälsa folk välkomna till Liseberg. Välkomna.
Ja, men han hade ju gärna gjort det om Liseberg hade fortfarande liksom ägt som en gammal redarfamilj i Göteborg. Men nu ägs det av någon så här konglomerat som heter typ så här Parks and Resorts Scandinavia AB eller så, som bara mjölkar Svenne. Så att då är inte, han är inte så intresserad.
Nej.
Däremot skulle han kunna jobba på Dyrhavsbacken utanför Köpenhamn i Klampenborg.
Som
han ju tycker, jag vet inte vem som äger det, men det är ändå ett nöjesfält som har någon typ av feeling fortfarande. Ja. Dit åker ju vanliga familjer och tar en pilsner och kollar på tuttar. Liksom.
Så säga att Andreas Reyes inte är ingen lätt person. Han är man av principer.
Ja, men jag går ju mycket hellre ut och tar en bärs med Reyes än med nästan vem som helst. Ja. Han är ju fruktansvärt skön. Alltså.
Det man märker också direkt hur det blir Reyes. Andreas och Persson kan gå och lägga sig. Det är Reyes.
Ja. Och Reyes är det ju för hans morfar invandrade från Venezuela. Då.
Ja. Ja. Men fortfarande övertygade socialister i hela släkten.
Oh ja. Även om det finns en liten folkpartist i Reyes också.
Ja, det är klart. Ja.
den gamla så här, folkpartistiska vurmandet för gamla trevliga fina Sverige. Liksom.
Det är
lite småborgerliga småstadslivet. Så där.
Men det ofarliga borgerliga partiet också.
Ja,
det är som inte det Galfi på sossar.
Nej. Folkpartiet. Och också så här, folkpartiet för u-hjälp och sånt.
Ja.
Sådana grejer.
Sen Folkpartiet fortfarande hade solidaritet med.
Men det tackar vi Andreas Reyes Olsson, va?
Persson. Ja. Varmt välkommen ombord. Jag ska kolla så att det är verkligen nedes. Tänk om jag skulle säga att han heter Persson.
Tänk om han hette. Ja, det var inte Reyes. Det var Renvers. Okej, nej, då får vi börja om.
Han får Örgryte.
Eller Renvers, det är Renvär. Det är ett gammalt ballonnamn.
Ja, ballon. Finspång. Han kom från Finspångs. Vi måste göra om. Okej, cut. Klipp om. Men du, Andreas Reyes, vi är jätteglada att ha dig med ombord. Hoppas vi får det länge.
Och vill man vara med på det här tåget, det här segertåget som heter 4 meter, så går man in på patreon.com/4meter. Och ger en litet bidrag i dollar eller kronor per avsnitt, ska vi säga då. Mm. Så varje gång Anders trycker på knappen publicera avsnitt på Patreon så dras det en liten
en slant.
Jag ska inte säga en symbolisk summa, för det är ju en verklig summa som dras. Mm. Men det kan vara 5 eller 10 kronor, det kan vara en dollar.
Du kan välja själv om det är dollar eller kronor. Jag tror att Reyes som är matematiskt lagd, han väljer kronor.
Mm.
Medan du som är lite mer
tjänar
cool.
Tjänar på det.
Ja, förvår dig från att ta dollar. För dollarn är stark, kronan är svag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du, det här, det här väcker tankar som jag vill diskutera med dig.
Väcker tankar hos dig?
Ja, det här.
Berätta.
Det är en artikel i Dagens Nyheter från idag faktiskt.
Dagens Dagens Nyheter.
Ja, den 5 januari i transparensens namn. Mm. Då är det en kort artikel som handlar om att filmskaparen Ruben Östlund
är död.
Ja.
Ruben Östlund är död.
Det väcker tankar. Äntligen. Nej, förlåt. Det är roligt att bredvid den här artikeln ser en lång artikel om Tussun-skämtande. Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om att Ruben Östlund vill ge biopubliken en uppsträckning.
Ja, vad roligt. På vilket sätt vill han göra det?
Ja, men han tycker att det är för tyst och tråkigt i svenska biosalongen. Ruben Östlund, som du kanske känner till, är en internationell... filmskapare. Han har varit mycket i Frankrike. Han har varit Guldpalmen i Cannes 2 gånger. Han har varit på Oscarsgalan.
Succé.
Han har ju varit utomlands. Han var på bio utomlands. Han märkte att det är lite mer liv, lite mer esprit i biopubliken.
Liv och rörelse.
Han tycker det är så tyst och tråkigt på svenska biografer.
Kan det ha med den svenska folksjälen att göra?
Ja.
Kan det också ha att göra med att de svenska så här, filmstäderna alltså är bara så här, är så här läsk- och popcornbaserade, medan utländska biosalonger oftast kanske man kan ta en bärs.
Du menar att alkohol, ja, det är med, men nu växer det ju upp.
Det är min gamla käpphäst nu då. Varför kan man inte få en, ta en öl på bio?
Det finns. Det kan du.
Ja, på så här arthouse biografer.
Ja, men i Stockholm på Rigoletto kan du ju ta en öl på vissa visningar, men då är det 18-årsgräns på de visningarna.
Just det, och sen är och det bara det är ju.
Du kan ta en öl på biografer. Det finns alkohol på.
Ja, men det är genomsnittligt så här biograftempel. Mm. Alltså på Heron City eller...
kan du inte.
Nej, eller så här, filmstaden Jönköping kan du inte.
Men där har ändå marknaden försökt att möta sådana som dig och Ruben Östlunds krav på att man ska kunna få ta en öl. Och det dög tydligen inte.
Nej.
Men ramen för svensk alkohollagstiftning så måste du ju, för att få servera öl så måste du få servera mat. Ja. Och därför så kan inte alla biografer göra det. Men till exempel Biocapital, där kan du ta in en hel 3-rätters måltid i biografen.
Kan du ta in en helt skaldjursplatå.
Ja.
Så här skymmer duken. Nej, men på något sätt så, på 90-talet så är det så här, svensk biobransch liksom valde iväg där. Mm. Alltså ska vi gå den här europeiska vägen där, man liksom, där det finns en liten bistro där man kan ta en öl innan, eller ska vi ta den här amerikanska vägen där man kan få liksom popcorn stor som en sån här soptunna och sån här syrupläsk där man liksom, där man inte köper riktig läsk utan det är bara en sån syrup och vatten och kolsyra, och då valde man ju den vägen och då blev det ju så här som att det blev ju sådana slags barn, det är som att gå på Leos Lekland och gå på Filmstaden nästan, alltså på det sättet att det är så otroligt godis och popcorn.
Du skulle vilja att det var lite mer som att gå på Moulin Rouge?
Ja, eller jag skulle vilja att, och det, jag vet ju att det finns sådana biografer, men jag tyckte man slarvade på 90-talet, man slarvade bort upplevelsen av att gå på bio.
Mm.
Man tänkte att nu ska det här ska vara ett nöje för skräniga tonårsgäng.
Ja.
Svartmålar jag lite grann såklart, men det var ju den vägen man valde. Man tänkte ju inte att bio skulle vara ett nöje för så här fullvuxna intellektuella människor.
Nej, det är sant. Och det är, vilket också märks på det utbudet som bjuds då.
Ja, precis.
Och sen så, franchisefilmer.
Ja, och sen kanske det inte hade liksom gått så himla bra om man bara hade så här, orienterat till liksom, byggt biografer som skulle passa Anders Thorssons sparring liksom. Det är inte säkert att det kan ha gått bättre.
Alltså, jag är nog team popcorn, läsk och sitta och hålla käften och titta på en film.
Mm.
Jag är inte så, jag tycker att det märker jag när jag sitter och kollar på film hemma, men sitter och dricker vin till så tappar jag fokus.
Mm.
Att filmen i sig, där måste jag väldigt mycket om att gå ut efteråt och ta ett glas vin.
Men det var en jävla metaögonblick när vi satt och kollade på Carl Bertil Jonsson i julas. Och då är det ju, du kollar ju på långfilmen, Peter Dalles långfilm.
Med Jonas Karlsson.
Ja, och rätt underhållande, lite konstig B-plott bara med det här barnhemmet. Alltså det är liksom hur de hängde ihop så där, väldigt konstigt. Men då är det ju...
Det var väl inte Peter Dalle, det var Hannes Holm?
Så. Ja, Hannes Holm, ja. Jag blandar alltid ihop de där gubbarna.
Mm.
Men då, det vet jag inte olika. Men då är det ju så här, ett ögonblick när det är... Jag kan inte fatta vad som händer med tändstickorna.
Tyst! Jag ser på tv!
Och då satt liksom ungefär i den liksom vevan så sitter hela familjen och min svärmor och min fru och barnen och tjattrar. Så jag bara liksom, jag är så här, typ 2 millimeter från att skrika tyst! Jag ser på tv! Något jävla metögonblick. Alltså, men jag, som tur var så hejde jag mig.
Som skapad för den här filmen är som skapad för den situationen. Allt pekar ju framåt det. Men exakt det som Ruben Östlund, för han, i den artikeln så nämns det ingenting om alkohol, men däremot att folk sitter och håller käften för mycket på bio. Han tycker det ska vara chatter men du vill ju att folk ska dricka vin och vara på fyllan och vara knäpptysta, eller hur?
Ja.
Du vill inte ha folk sitter och jag förstår, vad konstigt, nu har han inte mustasch på sig. Han har mustasch förra sig. Vad är det här? Alltså, sådär.
Ja,
där han har rakat sig.
Mm.
Det så är det ju att kolla på film med min svärmor. Nej, nu fattar jag ingenting.
Nu
förstår jag ingenting.
Nej.
Man ser den här filmen Sleepers. Som börjar med att det är Kevin Bacon, han är vuxen. Och sen så plötsligt så är han barn. Man fattar ingenting. Är det Kevin Bacon var ung han är? Men Ruben tycker bara att det är för tyst och tråkigt. Så han ska nu på en visning på Göteborgs filmfestival gå in och regissera publiken. Så det ska bli lite mer liv och rörelse så långt.
Det är ju Ruben Östlundskt.
Ja, det är det verkligen. Det andas i det här enorma självförtroende. Men också det här. Han är lite som så här, den här snubben som flyttade till Amerika 1901 och kommer tillbaka 1913 och ska tala om för folk hur det är over there. För Ruben Östlund, han var på bio utomlands.
Men är det också så här, någon som ska sitta och berätta så här. Ja, men vi svenskar, vi kan ju inte gå på restaurang.
Nej.
Vi vet ju inte hur man för sig. Vi vet ju inte. Vi sitter där och så här, vad händer du? Ja. Ja.
Jag var på restaurang i Spanien, Katalonien. Och tror inte att folk pratar över borden, man pratar med varandra. Men jag visste ett bord här. Och där sitter ett annat sällskap. Rätt för det så har jag vänt stolen och pratat med honom på spanska. För jag kan spanska. Och min fru och hans fru, de är tysta.
Men vi, båda två vet precis när vi ska vända oss tillbaka till våra bord igen. Så det blir perfekt, precis lagom. Men vad ska man säga om det här med Ruben Östlunds...
Jag blir skitförbannad, jag blir provocerad. Han säger så här: svensk publik har blivit så passiv, om man gömmer sig i bänkraderna kommer inte biografen till sin fulla rätt. Säger Ruben Östlund. Varför? Biografen är ett ställe att mötas på. Det är ju som en shakespeariansk teater, en elisabetansk teater i London 1602. Mm. Där folk, de går dit för att se en pjäs om Romeo och Julia. Men de går också dit för att kasta liksom kolblast på grannen. Ja, eller fria till någon söt flicka.
Äta grillad kyckling, göra barn. Sådana grejer.
Eller förlösa någon jävla get. Det pågår. Så ska det vara på bio,
är livet som pågår. Ja, liksom. Ja. Nej, men precis, som i Cinema Paradiso, det sitter liksom såhär lantarbetare med såhär fläckiga linnen och kastar pappersbitar.
Och så kommer det tåg åkande på bion, det blir alla livrädda. Det är tåg! Någon vacker kvinna, då busvisar.
Så kommer det liksom så här, kanske någon så här schimpans på filmen och någon bara såhär, skjuter den.
Jag tror att det är en liten kar med en stor barsk fru och sen så dyker den här Sofia Loren upp på filmduk och då busvisslar han, då dammar hon till honom bara. Ja. Så ska det vara på bio.
Så att han flyger ut åt sidan.
Ja, tyst Alfredo.
Och sen så slår i väggen och så åker den ner en liten lampett på huvudet på honom, eller hur?
Han reser sig upp och
Nu, mamma mia!
Mamma mia!
Men alltså, nu pratar vi bioupplevelse.
Ja,
alltså.
Nu snackar jag bioupplevelse.
Men apropå Ruben Östlund, så jag var ju med om nästan, jag fick nästan upp, liksom, jag var med om en upplevelse som skulle kunna varit Ruben Östlunds nästa film.
Mm. Ja, ja.
För när vi skulle åka hem från Skåne nu i mellandagarna, så kom det pling på telefonen från SJ. Hej! Det här är från SJ. Vi upplyser om att tåg 504 till Stockholm den och den tiden. Att samtliga toaletter är trasiga. Så här, vill du boka av eller boka om, så gör du det här på den här sidan. Så där, med vänlig hälsning SJ. Och, så då gav de alltså det fina valet att antingen kunde man välja på att åka hem och inte gå på toan, eller kunde man då inte åka hem men ändå gå på toa då. Så det var de två valen man hade.
Så ena vågskålen är kissa och bajsa.
Men där tänker man ju liksom så här, men Ruben Östlund, han drar ju öronen åt sig liksom. En resa mellan Malmö och Stockholm, ett helt tåg där toaletterna inte funkar. Hur blir de sociala koderna här? Är det så att den här högstatusmannen som sitter i första klass plötsligt vänder sig till den här ensamstående tvåbarnsmorsan som råkar ha några blöjor med sig och frågar om inte han kan få köpa dem, och hon inser plötsligt sin plats i värdekedjan och liksom börjar prissätta dem att det är 200 kronor per blöja eller så här. Folk som sitter liksom i de här små mellanrummen mellan vagnarna sitter och bajsar diskret.
Men vad är bäst? Det här tror jag Ruben så kan ligga sömlös över. Mm. För vad är bäst? Det finns en toalett som funkar. Mm. Bara den i första klassvagnen. Mm. Eller bara den i tredje klassvagnen. Mm. Ruben, det finns inte tredje klass. Det finns första och andra klass. I min film finns det. Det finns tredje klass.
Ja, det är liksom någon slags förhöjd verklighet.
Min film finns det fucking tredje klass. Jag uppfostrar dig och SJ skulle kunna införa tredje klass på tåg bara för att Ruben Östlund vill det.
Ja,
vad är bäst? Så här, första klass eller hos Parnassen? Mm. Det fina folket? Eller nere hos Pöbel? Ja. Pöbeltoan? Vad fan ska vi göra? Så sitter han och diskuterar med sin håglösa, inte så håglösa, producent.
Kalle. Också,
Kalle. Lika jävla självuppfylld och glad som Ruben. Ja. Vad ska vi ta? Fan, jag älskar
Kalle sitter också liksom och komponerar nya sms till kritiker. Ja, innan filmen är klar.
Så att hej mest det här som från Ignatius C. Riley, det bästa här mongoloid.
hej Kalle här, filmen är inte klar men en jävla hora, håll käften. När man pratar göteborgska.
Nej, men Ruben gör väl det.
Ja, det gör någon slags väst.
Nej, men man fan Kalle, alltså, visst jag älskar mitt jobb, för nu vet jag inte, ska du vara på toaletten i första klass, då har vi direktörstyper, plocka in Gustav Hammarsten på den, va? Uh-huh. Och sen så har vi folket som kommer där. Uh-huh. Micke Nyqvist får ta den. Han är död. Oh, helvete. Vi tar ändå Micke Nyqvist. Uh-huh. Det fixar vi. Uh-huh. Micke Nyqvist.
Vi fixar Micke Nyqvist. Vi animerar Micke Nyqvist i post-production. Det kan bli nästan lika bra som när Tom Hanks blev animerad i Polarexpressen 2004. Det är så porträttligt. Det är ingen som ser att det är tecknat.
Det är roligt med det Kalle som säger det till Ruben, och Ruben fattar inte ironin. Han bara, det var väl inte bra. Det är ju skitdåligt. Ruben bara, jag fattar inte, vad menar du? Det var ju asdåligt. Jag spydde ju.
Ruben Östlund, han ger ingen ironisk aura direkt.
Nej, det är det. Han fattar inte ironi.
Men det är roligt att han har lärt sig av vad heter han? Andersson. Roy Andersson. Att inte vara ironisk. att det är på allvar hela tiden.
Ja, det ska vara på allvar.
Att konsten och livet är på allvar. Mm, mm. Varför ska man hålla på och flamsa bort saker?
Ja. När livet är för kort.
Ja, precis. Ja.
Däremot en bioupplevelse, där kan han gärna gå in och värma upp publiken och träna dem på att applådera och bua. Och tycker han att det är dåligt, ska ni bua.
Men framgick det om Göteborgs filmfestival hade liksom tackat ja till
det? Ja, de har gjort det klart. Skämtar du?
Fy fan. Alltså det finns nog ingenting i hela... Jag skulle nog hellre åka till den ukrainska fronten med fara för liv och läm än att sitta på den här visningen där Ruben Östlund ska regissera med att vara lite mer kontinental.
Ja. Men vad tror du kommer vara vidrigast? Själva situationen situationen inne i biosalongen eller minglet efteråt? Jag tror
det är en svår fråga.
Det kommer film, alltså typ Göran Relin, alla de här kommer
men gå runt. Men minglet sådär kan väl ändå såhär, men i minglet kan man ju ändå såhär glida undan i en hörna och bara hänga med sina kompisar.
Eller bara gå till en annan biograf och sedan tvätta huvudet med bara en vanlig jävla film. Där folk sitter och håller käften.
Precis, en vanlig episodfilm från såhär från Afrika som skildrar sen svälten på Afrikas horn, ja. Så man får liksom lufta hjärnan lite.
Vad är roligt om Ruben Östlund ska in och de ska visa någon sån där liksom, nordmakedonsk film som handlar om någon gubbe som måste döda familjens häst eller någonting, ja. Så här. Och han ska regissera publiken innan. Eller någon film med så här fruktansvärt tungt så här, Lilja Forever.
Ja, ja.
Sitt inte bara tysta och lev. Åh, ja, kul, precis, det är en kul film.
Skrik.
Vad var det för film? Lilja Forever, okej. Okay.
Men då var det så att vi diskuterade igenom det här, men så vi sa så här, vi måste hem nu, för att vi kan inte vara här nere i Skåne längre.
Nej.
Det är så rasistiskt. Nej, men du vet, när man ska hem, då vill man ju bara hem.
Alltså, då är man set for home.
Men vi hade haft jättemysigt. Mm. Det var verkligen Idas föräldrar och hennes lillebror. Det var supermysigt. Mm. Så det var ingen flykt. Så. Men man vill hem, hur kul den har varit. Och då, men då diskuterade vi igenom det. Och Fred har ju blöjor fortfarande, även om vi försöker vänja av honom. Så då hade vi liksom ett paket blöjor. Och det finns så här, ja, men vi är vuxna, men det är 4:25 om det är utan förseningar. Så vi kissar verkligen ur varenda droppe.
Så inte massa dricka på toaletten.
Så vi gick på toaletten hemma hos mina svärföräldrar. Sen åkte vi till Malmö central, gick vi på toaletten där också. Så att det var verkligen så. Och sen,
ni kissade torrt.
Ja, verkligen. Så då hade vi ju, och sen hade vi tänkt, tanken var ju att vi ville liksom fukta läpparna med vatten på resan.
Som en döende.
Ja, precis. Så här, vi tänker att den här resan är palliativ. Liksom. Får en liksom stora doser morfin och, liksom, och så fuktar vi läpparna lite grann. Och sen när vi kom fram till Stockholm får vi se vad som händer. Men, och sen så hade vi det här halva blöjpaketet då. Så tänkte vi att Bosse kan stoppa i en blöja i kalsongen bara på honom. När han är kissnödig, så får han kissa i blöjan.
Och så är förberedd på det här.
Det var han.
Ja.
Och sen står vi där på perrongen. Och då står det här tåget där så här, utan fungerande toaletter. Ja. Och sen så står alla utanför och väntar. Som man gör på SJ-tåg. Så här, och alla står och undrar. Så här, men hur lång tid ska det ta liksom, att städa ut ett tåg? Och så ser man att det går en städare och liksom plockar lite. Och så ser man att det står en tant in i bistron. Och, liksom, och så här håller på och packar upp så här, en IPA. Och då helt plötsligt så känner man hela tåget bara... Alltså det liksom bara dör.
Aha, det går i...
Det bara går i... Det går ner. Det är liksom, de stänger av hjärt-lung på det, på det tåget. Liksom. Och då... Och sen så kommer någon så här... Och då ur trafik då tänkte vi, nej, men vad i helvete. Har du nu kallat oss till stationen med, liksom, med någon slags löfte om... Tåget går utan toaletter till Stockholm. Mm. Till att nu... toaletterna ingen... funkar inte, vi kan nog inte köra
någonting.
Nej, men vad är det mer förutom toaletterna som funkar liksom, är det så att liksom värmen, alltså vilka system är det som har dött nu så. Men då kommer det då ett meddelande att spårändring från spår 5 till spår 6, och då går vi bara ett spår. Och så här, rundar vi loket och så går vi in. Så står det ett annat X2000-tåg.
Med fungerande
toaletter.
Wow.
Så då hoppar vi på där. Och det är liksom innan vi liksom verkligen förstår att, men är det här ett annat tåg som liksom, funkar verkligen toaletterna? Kan vi liksom bälja i oss kopiösa mängder kaffe?
Eller öl.
Men sen slutar det med att Fred somnar över två säten. Så jag har liksom inget säte att sitta på. Så jag tillbringar liksom nästan hela resan i bistron.
Du gör det?
Ja. Sitter och läser och dricker öl. Supermysigt var det. Skönt.
Vi hade en liten sms-chatt.
Ja, det var det då tror jag.
Du vittnade om att Fred hade somnat.
Ja. Och sen var det någon, vi chattade på nyårsafton också. Då hade ju Bosse somnat på tunnelbanan.
Just det.
Ja. Han är så här utslagen sexåring på tunnelbanan. Just det kan ju liksom, det kan ju låta lite suspekt, men han var ju bara trött.
Ja, men han var ju 6 år.
Han var 6 år.
Han har ju inte suttit och druckit opera.
Nej. Men du, vi ska runda av, Anders.
Ja, det ska vi.
Men du, fan vad mysigt att få ses
igen. Det är en sak som hänger i huvudet. Nu var det inte så att Bosse fick kissa en blöja. Blev han besviken över det?
Nej. Vi har inte pratat om det sen dess. Vi har inte debriefat
det. Han fattade läget. Ja. Fred, du får faktiskt också kissa på toaletten nu, för det finns faktiskt toaletter på det här tåget.
Nej, men Bosse tycker jag är ganska så här agil, för att använda modernt ord. Han är ganska så här lyhörd inför förändringar och så.
Ja, han är smart också.
Change management konsult. Ja. Mm. Men du, vill du plugga något?
Ja, det vill jag.
Mm.
Jag vill faktiskt plugga en annorlunda pluggning. Där min lokal är på Duvnäsgatan 16. Mm. Man kan gärna komma förbi och knacka på och få kaffe om man vill. Mm. Duvnäsgatan 16, googla upp det. Nere på hörnet mot Bondegatan ligger en så kallad hopplös lokal. Mm. Det finns en del hopplösa lokaler i Stockholm där en verksamhet funkar max 2 år och sen så går de i konkurs. Detta är en sådan. Det har varit jourbutik, det har varit café, det har varit pizzeria, det har varit nytt café, bla bla bla. Mm. Allt går i konkurs. Mm. Och ingenting har haft speciellt bra nivå. Mm. Nu har det öppnat en sushi slash pokeballställe där som är jättebra.
Mm.
Och det här är bara 7 meter från min lokal, så jag är superglad för att kunna gå ner och äta sushi eller pokeball till lunch och av hög kvalitet. Mm. Sånt som man åker till en annan stadsdel för att få äta, det kan jag få. Men jag känner ju på mig att det här kommer gå konkurs snart. Så kan inte du som lyssnar på det här börja stödäta på den här nya sushin nere på hörnet Duvnäsgatan, Bondegatan. Jag kommer inte ihåg vad den heter, jag kommer inte ihåg vad det är för gatunummer, jag vet bara hörnet Duvnäsgatan, där ligger en bra sushi. Och det här är ett icke-betalt samarbete med, eller det är inte ett samarbete, utan det är bara att det kommer för mig.
Och då är det ju då, men om man inte är så bevandrad i Stockholm, då kan man ju ta 2:ans buss, eller hur?
Ja, till stationen Sofia.
Mm.
Och så går man av och sen så går man över Bondegatan lite tillbaka västerut. Men inte för långt till första gathörnet, och där har en halvtrappa ner. En jättebra...
Mm, annars så är man runt Nytorget, så är det ju liksom bara en promenad. Man tar liksom Bondegatan eller Skånegatan upp över pucken. Liksom, eller man passerar Sofia kyrka. Liksom,
ja, exakt.
Och så går man lite ner. Ja. Man kan liksom rassla ner på andra sidan. Liksom.
Redan där fattar man varför det här med ställen går i konkurs. För det är liksom inte inne i stan längre. Nej. Det är liksom jävligt långt ut i periferin.
Men det är också lite grann för att de håller på att bygga där mycket, de här nya kvarteren, gamla bussgaraget där, det som var Spårvägsmuseet.
Mm.
När det är klart, då ligger det kanske inte vid stadens gräns längre, utan då ligger det mitt i smeten. Vi håller tummarna för att de håller ut de här åren när de håller på att bygga nu då.
Precis, det får de göra.
Men du, det ska vi göra. Mm. Och sen ska man ju stötta Ukraina såklart.
Ja.
Och då, det enklaste sättet att göra det är att antingen googlar man liksom hjälp Ukraina, eller så går man in på min Instagram, och då heter jag ju Fritte Fritzson med ZOS på Instagram. Mm. Och om man klickar i min bio där, så står det så här Linktree, det är så här populärt, man liksom, man klickar där. Och längst ner där så finns det så här hjälp Ukraina.
Mm.
Massa, det finns både, det finns en svensk organisation som heter Blågula bilen som är skitbra, som är en kille från Linköping som har, han köper upp lastbilar i Sverige och fyller dem med material och åker ner till Ukraina, och så nästa. Liksom allt, det är verkligen en sån här gräsrotsrörelse, och allt, och jag kan verkligen voucha för honom att allt kommer fram liksom, och det är verkligen så här noll overhead kostnader.
Men för vad är det du behöver mest? Är det förnödenheter eller är det vapen?
Ja, det är en bra fråga. Jag skulle ju säga att, och där finns också länkar direkt till ukrainska regeringen eller ukrainska staten. Mm. Så man kan stödja Ukraina direkt, och då kan de vet ju vad som behövs.
Mm.
Och man liksom tycker att så här, om man tycker att jag vill hjälpa någon som är ett barn som ska få en filt, så då kan man ju skicka till Röda Korset kanske. Men om man vill hjälpa Ukraina på riktigt, då kan man ju gå direkt till staten.
Mm.
Då hjälper man Zelenskyj direkt. Helt
för det de framförallt vill ha är riktigt så här snabba mobila granatgevär, va?
Ja, precis.
Vad heter de?
HIMARS.
HIMARS, just det.
Inte att förväxla med HIRAMS. Som är en gamla kokböcker från 50-60-talet.
Väldigt bra recept på Galette Perouche.
Ah, okej, okay, ja. Galetter kanske man skickar till Ryssland.
Ja, det vet inte.
Men Slava Ukraini. Du, jag måste plugga också. Nu har vi verkligen släppt biljetter till Oslipat. Oslipat.com. Gå in där och köp biljetter till vårens föreställningar.
Kan man inte bara få säga den här extra grejen att den 8 februari i Uppsala.
Självklart.
Så ska undertecknad sköta konferensierskapet.
Ja, och då är det Oslipat att prata om litteratur.
Ja.
Det blir skitkul. Mm. Det är en kväll i litteraturens tecken där det kommer vara en blandning av stand-up och forskarsamtal.
Ja.
Samtal. Och Anders Barring är konferensier.
Jag kommer vara er konferensier.
Precis. Och roliga komiker. K. Svensson kommer. Mm. Elinor Svensson kommer. Kalle Lind kommer.
Nej.
Ja, det är jävla bra ställe.
Fan, alltså. Vilken jävla kväll.
Ja. Fler komiker tillkommer.
Det behövs inte fler.
Nej, men det kommer vara fler.
Elinor Svensson, K. Svensson, Kalle Lind, det behövs inte fler.
Nej, men det kommer 2 till.
Du kan bara... Det ligger med att vi ger dem här lite mer tid. Sen så kommer jag dra upp dem på scenen till att vi kommer ha ett rundabordssamtal. Jag kommer liksom jobba om det här.
Ja, men kvällen är in.
Mm,
du gör som du vill.
Tack, hej.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.